Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Hejsan, hejsan allesammans, kära lyssnare. Välkomna ska ni vara till nyhetshelgen nummer 14. Hej Ingrid.
Hallå Maria.
Hur är det?
Jo, det är bra. Jag känner mig väldigt taggad. Jag har just lyssnat på Carlos Rex med Sabaton.
Ah, uppladdning.
Ja.
Ja. Ah.
Det var länge sedan. Jag kom på den av någon slump när jag twittrade med någon. Och så, jo, just det. Jag var ju jätterolig. Det var någon, de har ju skrivit idag i någon av kvällstidningar om att de här fotbollstjejerna, det är så här gnällspikar och lipsillar. Mm. De är verkligen veckans turprinsessor.
Ja,
de har alltid. Ju då klagat på att ja, och den rikaste fotbollsdamen tjänar ju bara någon miljon och den rikaste fotbollsherren miljarder.
Och vad kan det bero på? Är vi där igen. Ska vi bara snabbt dra vår inställning?
Ja, jag gör det. Mm. Jag ska inte säga först vad jag sa. Nej, jag kan avsluta med det då.
Ja. Ja, nej, alltså vår inställning generellt är att hade detta handlat om diskriminering, att kvinnor liksom per definition har lägre lön än män bara för att de är kvinnor, då hade Charlotte Kalla haft sämre betalt än Johan Olsson. Men det är inte det handlar om. Det handlar om underhållningsvärdet. Människor, både män och kvinnor, tycker att det är roligare att titta på killfotboll. Därför är reklamvärdet och liksom försäljningsvärdet i herrfotboll mycket högre. Och de spelarna tjänar följaktligen mycket mer. I idrottsgrenar där det liksom är samma, där underhållningsvärdet och
spänningen,
allt det här, där det är detsamma mellan män och kvinnor som friidrott, som skidåkning, vad du vill, skidskytte, det finns massor med sådana sporter. Där har de största stjärnorna mest betalt oavsett om det är män eller kvinnor. Så är det.
Mm. Yeah.
Så att de kan bara lägga ner det. Spela bättre skulle jag säga.
Ja, precis. Så inte där gnäll liksom. När ni drar lika mycket folk som här fotbollen. När ni säljer ut stora jättearenor. Men de har ju, alltså, detta började vi spana på redan för 20 år sedan. Jag tror Sydsvenskan var en av de tidningar som först började lyfta fram fotbollen. De anställde till och med en kvinnlig sportchef som inte ens var tår bakom öronen.
Mm.
Och de började pumpa upp liksom damfotboll och damhockey och allt vad det nu var för någonting.
Där man fick inte ens kalla det för damfotboll, Ingrid. Vi hade ju bekanta då, som jobbade som redigerare på sporten på Sydsvenskan och de skulle bara skriva allsvenskan. Vilket ju var jätteförvirrande, för då vet man ju inte vilken allsvenska det är som åsyftas.
Ja, precis. Nej, men om det hette damallsvenskan, då var det ju liksom att degradera dem. Ja, i alla fall, det var då Expressen som hade skrivit den här artikeln. Och så är det en som då har liksom twittrat ut som skriver: tillgång och efterfrågan. Världen är inte en enda stor rättviseförmedling, även om Sverige aspirerar på det.
Mm.
Och då skrev jag: det är som om det lokala coverbandet på kvarterskrogen skulle kräva lika mycket betalt som Sabaton får när de fyller stora arenor. Så urbota korkat att man vill ge fotbollstjejerna en rejäl lusing.
Oj, du hotar med våldning.
Ja, just det. Ja. Och då när jag hade skrivit det så tänkte jag, det var länge sedan jag hörde på Sabaton. Så därför satte jag på Carlos Rex.
Okay.
Nu hört den ett par gånger.
Där knöt vi elegant ihop den Sabaton-säcken.
Ja,
vi har ju så mycket att prata om idag. Alltså, nu kan vi inte hålla på och babbla som vi gör.
Nej.
Ibland. Utan vi måste raska på. Vi ska prata om kommunkalopsen. Nej. Kollapsen, den åstundande. Vi har varit inne på det lite tidigare, men nu är det fler och fler kommuner och det närmar sig mer och mer den här liksom kritiska punkten när allting ramlar som ett korthus Och sen är det ju så här också att vi har, här på förmiddagen i, nere i Skåne i Malmö, så har vi haft ett drama på Malmö central. Ett misstänkt bombdrama. Vi ska prata om det, vi vet inte exakt vad som har hänt, men vi ska prata om själva grejen, vad vi vet och vad vi gör för analys och lite sånt där. Och så ska vi tacka Gud för Donald Trump.
Ja! Och jag vill också tacka Gud för ointressanta statusuppdateringar som ännu en gång har gett oss en fantastisk bild. Och ni som inte då känner igen slottet på bilden, det är ju alltså Danderyds kommun som är en av de kollapsande kommunerna. De har numera sitt kommunkontor i fashionabla Djursholms slott, men eftersom kollapsen nu är nära så har han gjort slottet lite nedgånget och börjar likna en ruin.
Precis. Vi ska också, innan vi liksom går in på själva programmet, som vanligt uppmana er att stötta oss. Era donationer och att ni trycker på prenumerera på YouTube, vilket är gratis, och tummen upp och delar och allt sånt där som stöttar oss. Klicka på annonser på hemsidan, läs artiklar, sprider dem. Det är därför vi kan göra det här. Alltså, vi kan inte fortsätta med detta om inte ni hjälper oss. Och vi är så tacksamma för alla bidrag vi får.
Det är vi då sannoliken.
Så att spana in under bilden på slottet på YouTube, så ser ni all information om Swish, om bankgiro och om PayPal, hur man stöttar oss. Och ni kan också bli månadsgivare på hemsidan. Högst upp till höger har ni Donorbox. Du, imam Ingrid, vem är det?
Det är jag.
Ja, okej.
Okay. Har jag konverterat till islam? Nej. Men en imam, det är ju någon som är islamlärd. Och det var så roligt för att, vad heter hon, Katarina Janouch hade ju skrivit en artikel på sin hemsida, Katarina Magasin, om Rashid Musa, han den här Sveriges unga muslimers ordförande. Ja, han är verkligen obehaglig och rälig.
Mycket osympatisk människa. Ja,
ja. Och han hade ju då på nationaldagen skrivit en stor pladuska om att han, att det var ett jäkla ofog att muslimer skulle vara tacksamma för att vara i Sverige. Han kände minsann inte någon tacksamhet. Alltså en vidrig typ. Och så har då Katarina skrivit en väldigt bra artikel om att det, liksom, det är ju inte klokt ju när vi kom till Sverige, min familj och jag. Det är väl klart att vi var tacksamma och det är ju inte klokt att de beter sig på det här sättet. Och så skrev jag, det har du förstås helt rätt i, men detta är omöjligt. Muslimer anser sig stå skyhögt över oss kufarer och skulle aldrig få för sig att vara tacksamma. De anser att hela världen tillhör Allah. För dem är vår generösa välfärdsstat bara ett förskott på jishya, det vill säga den skatt som icke-muslimer ska betala när muslimer styr ett land, för rätten att få behålla sina huvuden.
Just det. Och då fick du en ganska intressant reaktion på den här kommentaren.
Ja, från Luai Ahmed, han från Yemen, som vi tycker så jättemycket om och som är kul på Twitter och som gör roliga YouTube-klipp. Och då skriver han, ni två är mina favorita, han har hittat på ett nytt ord där, favoritsvenska kvinnor. Och jag älskar hur mycket du kan om islam, Ingrid, ska börja kalla dig imam Ingrid.
Det tyckte vi var så kul. Ja, det var jättekul. Imam Ingrid, ja, verkligen. Ja, mycket bra förslag, Luai. Och jag vill bara tillfoga det också till det här. Att jag förstår att Katarina är helt häpen. Men det man måste förstå också är att muslimer letar alltid orsaker till saker som händer utanför sig själva. Vår vän Nikolaj Senels förklarar ju detta väldigt bra i sin bok, som vi har översatt till svenska från danska. Den heter Helig Vrede och man kan köpa den på logik.se. Han förklarar just det här, att det är därför det är så fruktansvärt. Han är psykolog för övrigt och har jobbat jättemycket med muslimska ungdomar. Det är jättesvårt att med liksom västerländsk pedagogik försöka komma åt de här muslimska ungdomarna på glid. För de har helt andra behov än vad de danska ungdomarna har. Och de har ett helt annat sätt att tänka. Medan de danska ungdomarna alltid tänker, alltså även de kriminella, kan tänka, har jag någon skuld i det här som har hänt mig? Finns det något jag kan göra för att ändra mitt beteende så att liksom inte jag råkar ut för en massa trubbel? Det liksom sitter i vårt västerländska tänkande att du vet, tänka introspektivt, vända sig inåt, leta orsaker inom sig själv. Det gör aldrig de muslimska ungdomarna. De riktar sig bara utåt. De är offer, de är utsatta för orättvisor, förföljelse,
diskriminering, rasism.
Ja. Och det är alltså, du vet, när Nikolaj då liksom frågar en ungdom så här, men varför tror du att det här hände? Så kan ju den mycket väl säga då att, nej men det var han den andra, alltså varför misshandlade du den här killen? Ja men det var hans fel, för hade inte han provocerat mig så hade inte jag behövt bli förbannad.
Mm. Precis, och det här måste man ju då förstå att detta får de ju med modersmjölken. Det är ingenting du kan på någon liten kurs i Sverige få dem att ändra på. Precis som de danska och de svenska ungdomarna får lära sig att man måste ta ansvar för sina egna gärningar. Det är därför vi kan titta inåt. Det är därför de här, till och med de kriminella ungdomarna, förstår att det är ju mitt eget fel att jag sitter i fängelse.
Mm.
Så kommer de aldrig att göra det. Alltså det ska till ett mirakel. Det ska till att de träffar Jesus.
Ja.
Och detta borde ju politiker ha förstått redan innan man öppnade gränserna för muslimer. Att man kan inte ta hit människor som har så diametralt annorlunda syn på hur man uppför sig. Och det är därför vi är högtillitssamhällen. Därför att här går inte folk ut och bara slår ner och mördar och har sig. Medan de kommer från en sån kultur där man gör det. Och flyttar man den kulturen hit så kommer de inte att bli som vi. Och man har ju då tänkt, eller åtminstone sagt sig, ja men kanske första generationen har problem. Men i den andra generationen blir det bättre, i den tredje. Nej, det har ju visat sig av den här rapporten nu som vi aldrig hinner prata om. Patrik Engelaus undersökning som man har gjort med Brå. Siffror som finns på detgodasamhället.se, att den andra generationen är betydligt mer våldsamma och kriminella än vad själva invandrarna var.
Vilket är fullständigt logiskt om man tänker efter, därför att det som gör att, om du tänker att allting, all påverkan är extern, så kommer ju, alltså tyglandet av aggressivitet och du vet, asocialt beteende och sånt, det kommer bara att hänga på externa faktorer som finns i länder som, om vi till exempel tar Marocko, där du berättar att det går omkring på varenda gathörn står det en polis och två militärpoliser typ, eller om det nu var tvärtom. Alltså de skjuter först och frågar sen, och det vet alla marockaner, alltså ger de fan i att hitta på saker på gatorna i Agadir. Eller hur? Men däremot när de kommer till Stockholm, där de har klart för sig att ingenting händer när de gör saker, då finns det ingen spärr, ingenting som hindrar dem från att göra det. För det måste komma utifrån. Det är därför, det är så, alltså, och kontrollfunktionerna i de här länderna, även i länder som är, du vet, så kallade failed states, alltså som Somalia har varit, Afghanistan och sådana länder, där är det släkten, där är det klanen som kontrollerar dig.
Mm.
Det är inte staten kanske, men det finns kontroll, och det är dessutom väldigt sträng kontroll, extern kontroll. Så att det är inte alls konstigt när de här ungdomarna då liksom växer upp i sin kultur fast i Sverige där den externa kontrollen saknas. Ja, det är ju recept på katastrof, det fattar ju vem som helst. Ja.
Så är det, och detta borde politikerna ha känt till. Men eftersom de själva har möjligtvis intalat sig och sen försöker intala folket att alla människor är likadana, det är ingen skillnad, då är man rasist om man säger så. Så är det ju klart att det är bara för att de har det fatt. Och för att det är en diktator i deras liv. När de kommer hit blir de precis som vi. För varför skulle svenskar vara annorlunda än några andra? Och därmed menar jag att de har antingen vetat det, eller så borde de ha vetat det. Och därför ska de en dag ställas till svars för sina gärningar. För de har förstört Sverige.
Ja, absolut. Det måste bli någon slags refst i framtiden där kring vad dessa personer har gjort. Och precis som du säger, oavsett om det är gjort av dumhet eller medvetet, det kan egentligen kvitta, för konsekvensen är ju densamma. Så att,
Men du, ska vi gå in på bombdramat på Malmö central?
Ja, vad vet vi, Ingrid?
Ja, vi vet att i morse vid 10-tiden så sprang de omkring en person på Malmö central som pratade engelska med någon slags brytning. Det var en stor kille, 100 kilo sa något vittne, och han hade en ryggsäck och en väska, och han gick omkring och sa jag har en bomb, jag har en bomb. Och flera personer ringde till polisen för de tyckte han var väldigt obehaglig, så att polisen tog sig dit. Jag tror det gick 10 minuter och har en fågel viskat i. Det är ju inte riktigt bra, men i alla fall, när de väl kom dit så fick de ju snabbt, ja, inte kontroll på situationen, men de gick ju fram. Den här mannen stod då med, tillsammans med ett par väktare, och de försökte få honom att släppa väskorna eller vad de höll på med, men de lyckades ju inte. Så kommer poliserna då och säger till honom, släpp väskorna, släpp väskorna, släpp väskorna, och han bara, fuck the police, fuck the police. Så han går därifrån, varpå de skjuter, jag tror det pratas om 3 skott, och att han fortsatte gå efter de 2 första, och på det 3:e skottet föll han ihop, men lyckades sen resa sig igen och gå tillbaka efter väskan. Och då är det en polis som springer mot hans rygg och slår batongen i nacken eller på skuldrorna på honom. Och till sist får de liksom brottat ner honom. Och det var ju stor dramatik, och de skrek ut folk, ut, ut, spring, öka, öka. Så det var ju alltså jättedramatiskt.
Alltså det här som du beskriver, det säger mig, utan att jag är någon läkare eller sjukvårdskunnig eller så, det får gärna någon lyssnare som är mer insatt får gärna upplysa oss i kommentarsfältet om huruvida jag har rätt eller fel, men jag tänker psykisk sjukdom och eller påverkad av någon typ av droger. För att just det här att man liksom får inom citationstecken övernaturliga krafter, det brukar liksom vara ett tecken på att ja, inte riktigt står rätt till. Det kan hända när man liksom får adrenalinpåslag och liknande av liksom, dels för att du är psykotisk, det kan vara bara det, men det kan också vara när man tar en viss typ av droger så får man sådana hulkenkrafter liksom. Och just det här att han reser sig upp fastän de har skjutit honom, och att han tydligen inte har någon självbevarelsedrift överhuvudtaget.
Nej.
Säger mig att något är inte riktigt som det ska, och kanske inte alla indianer i kanoten där. Är detta då terror, tror vi?
I nuläget så finns det inget som tyder på det. Det är klart att man kan säga att det är en slags terror att utsätta så många människor för denna skräck och dramatik. Men om han nu är psykotisk så är han inte riktigt ansvarig för vad han har gjort. Och om vi säger islamisk terrorism brukar ju inte vara folk som springer omkring och skriker att de har bomber. Utan de brukar heller bara se till att de här bomberna exploderar. Så att det tyder ju på att det inte skulle vara det. Men det var ju för läskigt. För att häromdagen så satt jag och såg en ny intervju med Ole Dammegård på Swebb-TV. Och han har ju då studerat olika terrorattacker. Han menar ju att de är psyops allihop. Att de är false flag-operationer. Alltså det, han säger inte det att inte folk dör. Men han menar att det är egentligen staten som iscensätter de här CIA, NATO, ja, vad det nu är för grupper, va? För att göra befolkningen rädd, och att vi ska kräva mer övervakning och skit i demokratin och bara köra över oss, Stefan Löfven. Ja, du vet. Så säger han också så här då, och jag kan ju inte svära på att han har rätt, för det har inte jag hört, men han sa till Mikael Vilgot att han har själv förutspått 20 eller 30, jag minns nu inte riktigt exakt, attacker i världen genom att titta på signaler från en tidigare attack. Och det är inte första gången jag hör detta. Jag tittar ju på sånt där emellanåt på YouTube, för jag tycker det är spännande. Och då så pratar de om Christchurch, den här supermärkliga attacken som direkt då följdes av att man drog in, eller vad heter det, vapenlagarna förstärktes och sådär. Och den var ju jättekonstig, och filmen förbjöds, och det var ju så konstigt att det kom inget blod på de som blev skjutna i moskén och så vidare. Men så säger han så här, titta nu på detta vapnet. Så hade han ju skrivit massor med namn, men Ebba Åkerlund var väldigt stort, och det var det vapnet han zoomade in på som han hade med sig när han gick in i moskén. Jaha, vad tyder detta på? Ja, jag skulle säga med min erfarenhet att nästa attentat kan ske i Sverige. Att det är en signal. Och dömer min förvåning när jag då läser Kvällsposten nu på förmiddagen, så är det ett vittne där. Och han pratar ju väldigt mycket i Dammegård om att de är liksom crisis actors, de vittnena, och som då syns, och de är ofta väldigt vältaliga och de vet vad de ska säga fast de är usla skådisar. Då har då Kvällsposten intervjuat ett vittne som pratar engelska och är från Christchurch, Nya Zeeland. Och jag bara kände
och på vilket sätt skulle jag är så nyfiken på liksom hur det sambandet skulle.
Jo, nej, men alltså det man måste i så fall köpa, och jag säger inte att jag gör det, jag bara säger att man måste hålla alla dörrar öppna. Om vi nu, vi vet ju att staten manipulerar oss och att liksom globalisterna vill ha en världsregering och allt det där. Mm. Och samtidigt så har vi ju då sett hur de på många sätt liksom, de gör filmer som visar framtiden och så ska man säga, science fiction, och sen vipp så är vi där. Att de liksom kan på något sätt inte låta bli och visa att det här är vad vi gör, men det är så få som lägger märke till det. Det är det som är teorin liksom. Mm. Och just därför att de tycker att det här är på något sätt, de är stolta över det. Så om vi nu ponerar att han skulle vara en sån här crisis actor, så är det ju helt rimligt att han då kommer från Nya Zeeland och inte bara från som helst utan just från Christchurch. Ja, spännande är det i alla fall.
Ja, ursäkta, men alltså jag är fullständigt övertygad om att det förekommer i sensatta attacker och sådär. Men jag tror inte att detta är en av dem, och jag tror inte att det är så vanligt som vissa sådana här Ole Dammegård-typer tror. Så han är väl av den uppfattningen att alla attacker är i sensatta i stort.
Ja, det tror jag. Han menar ju i princip att det finns inte en enda muslim som har begått något terror.
Ja, precis. Och vad är det liksom fem fel med den teorin?
Ja, precis, eftersom vi vet hur våldsamma de är även utanför terrorverksamheten.
Ja, precis.
Så. Men i alla fall. Och sen så när de hade då fått ut allt folk ifrån centralen, så skulle de ju då ta hand om de här väskorna. Så att då kom ju då nationella bombskyddet, och efter ett tag så sköt de sönder väskorna.
Mm.
Och om där då var någonting i, det vet man ju inte ännu. Det har de inte släppt ännu.
Nej, precis. Och det blir väl liksom det avgörande här. Var det någonting i de här väskorna? Eller var det bara några skitiga kalsonger och ett par pocketböcker? Liksom? Det kommer ju vara det som... och jag menar, om det här var en terrorist, så var han ju extremt klantig, måste jag säga, och liksom, alltså det hela framstår som så förvirrat. Jag menar, det här att Abdul Wahab, ni vet, Stockholms drottninggatebombaren nummer ett, att han sprängde sig själv, det var ju en ren olyckshändelse. Han hade ju tänkt ta med sig hundratals andra människor, men han skulle väl bara kolla någonting på den här västen och hur det var, och så han gick undan lite och så råkade det då explodera. Men den här människan går runt och skriker liksom att jag ska spränga er i luften. Nej, det har jag aldrig hört talas om att de...
I så fall, han är ju som du säger en väldigt usel terrorist i så fall.
Nu
så att, så det mesta tyder ju på att han är, att det är ett psykfall.
Ja, jag tror det. Vår lokaltidning Sydsvenskan skriver att mannen är 44 år och hemmahörande i Malmö.
Mm-hmm. Men att han är hemmahörande i Malmö
betyder inte att han är etniskt svensk. Inte alls, inte för 5 öre. Men det är ändå intressant att... vi får se vad som kommer fram, hörni. Angående detta.
Det får vi. Men jag vill bara säga det också, att detta är ju Malmö i ett nötskal på något sätt.
Mm.
Alltså hade detta hänt för 30 år sedan, så hade ju ingen tagit honom på allvar. Alltså då hade det ju varit så liksom, ja, du...
Ja, du vet vad jag berättade för om min far när han studerade i Stockholm och stod på någon perrong där på tunnelbanan sent på kvällen och skulle hem från skolan. Och så kommer fram en jävligt skum typ, en gubbe där, och du, kolla här i min väska, jag har ett avhugget huvud här. Och farsan bara, nej tack, jag avstår. Så han fick aldrig reda på om det låg något huvud i väskan eller inte.
Och han ringde aldrig polisen.
Nej.
Det är ju det jag menar, att det här är ju sådana tider vi lever i nu, att om det nu är en psykotisk person så hade vi förr inte reagerat som vi gör nu. Men eftersom det är så farligt numera i Sverige så är det ju jättebra att folk reagerar och att de ringde polisen och att polisen kom dit och att de sköt honom.
Ja, du, vi måste gå vidare till kommunkalopsen som jag tycker är så roligt att kalla den. Men det är inte så skojigt ju, det hela. Det senaste som har hänt nu, det är att de har kommit på att anledningen till kommunernas ekonomiska kollaps, det är de äldre.
Mm.
Det är inte att vi har hundratusentals bidragsberoende unga friska människor som vi måste försörja, utan det är stackars pensionärer som är orsak till den här dåliga ekonomin.
Ja. Ja, precis. Och det är ju då statens kommuner och landsting som säger detta. De har ju någon chefsekonom där som har varit i flera intervjuer. Hon heter Annika Wallenskog. Och det är klart att tittar man på demografin så är det ju så att de grupper i ett samhälle, i en välfärdsstat som kostar mest, det är ju barn och gamla. Mm. Och de som jobbar är de som inte behöver så mycket vård och omsorg och skola och sånt, utan däremot betalar skatt. Så att det är klart att ju fler, framförallt äldre det blir, desto dyrare blir det. Men som sagt, om vi inte hade haft alla dessa invandrare som lever på våra skattepengar och dessutom, när de höll på med det här att invandringen var så bra, för det var pensionsräddarna, för de kom ju med utbildning och kunde gå rakt in i arbete. Hallå?
Alltså
invandrare, hör och häpna, de blir också gamla. Och då ska de också ta som hand. Dels är det ju det, va? Ja. Att man har tagit in så många som borde arbeta men som inte gör det. Men också att detta har pågått så länge, så många av de invandrarna som kom hit för länge sedan, de är ju nu pensionärer och gamla och multisjuka och allt det här.
Ja, precis. Jag ser att Toklandet, bloggen Toklandet, har ställt en fråga till Pamp Thorvaldsson, alltså LO-chefen Karl-Petter Thorvaldsson. Han sa nämligen för 3-4 år sedan att flyktingar kan ge Sverige superekonomi.
Ja.
Och så skriver Toklandet, för cirka 3,5 år sedan sa Pamp Thorvaldsson mellan tuggorna av rysk kaviar att flyktingarna, han menar förstås migranterna, kunde ge Sverige superekonomi om 3-4 år om man bara lyckades med integrationen. Och så ser man under bilden på honom, om Sverige lyckas med integrationen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden kan Sverige om 3-4 år ha en superekonomi med 4-5% tillväxt. Alltså, jag är så nyfiken på om någon verkligen på riktigt trodde detta. Trodde de det på riktigt? För i så fall är de ju faktiskt helt obegåvade intellektuellt.
Ja. Nej, det är svårt att säga. Det är ju den eviga frågan. Men nej, jag tror inte det. Utan jag tror att det är som Malcolm, som jag fick reda på av dig idag, att han heter inte Malcolm, utan Malcolm.
Ja.
Och efternamnet vågar jag överhuvudtaget inte
Kajune, tror jag. Kajune.
Ja. Han skriver ju att det här har varit ett chicken race. För att svensk politik planerar bara ett år i taget, max 4 år till nästa val. Och man har helt enkelt bara fortsatt och kört på. Och du vet, ja, men det kanske löser sig på något sätt. Just de här som har kommit nu, de kanske är hjärnforskare och hjärnkirurger hela högen. Och så visade det sig då, efter 2015, och de tog den här vidriga lagen som tvingar alla kommuner att ta emot, så fick de ju då det här tillfälliga etableringsstödet. Och, då var det ju massor med kommuner som sa, vi vill ha fler, oj vad mycket pengar vi får från staten, hurra! Men nu har det gått 2 år, nu är de här etableringsstöden slut. Nu blir det inget mer. Nu ska kommunerna själva betala socialbidrag till dem. Ja. Och det är där allting kollapsar. Och detta har ju, alltså man kan inte vara så korkad. Det är omöjligt. De måste ha förstått vad som skulle hända. Alltså man brukar ju säga att galenskap, det är att göra samma sak om och om igen och tro på ett annat resultat.
Ja, alltså Johan Westerholm skrev ju om detta redan, om det inte 15 så 16 i alla fall. Och han skrev om just det här med de här statliga bidragen. Vad heter det? Vad kallades de?
Etableringsstödet.
Att två år liksom, och vad ska hända då? När kostnaderna rullas över på kommunerna kommer detta att leda till ekonomisk kollaps. Det är väldigt enkel matematik. Man behöver inte alls vara ekonom eller du vet, någon sakkunnig eller statsvetare eller någonting, för det är bara plus och minus liksom.
Mm.
Och Johan Westerholm verkar ju vara en smart människa, så, men jag tror inte han är en geni liksom. Jag tror inte att alltså han sitter inne med sån här superhemlig information som de som styr landet inte har tillgång till.
Nej, så vi har ju varnat för detta jättelänge. Det räcker ju bara att man kan plus och minus och att man är lite vaken. Mm. Och att man inte går och dagdrömmer om att saker ska hända via gudomliga ingripanden. Och nu är det alltså så illa att av Sveriges 290 kommuner så är det 69 som förra året gick med underskott.
Mm.
Och det är inte bara liksom en massa avfolkade Norrlandskommuner, utan om man tittar här så Värmdö, Tyresö, Täby, Danderyd som vi nämnde innan som är på bilden, Solna och så vidare och så vidare. Det är liksom, det är ett tvärsnitt av svenska kommuner.
Mm. Danderyd chockhöjer skatten, skrev Expressen häromdagen. Ja. Det är ju då en av Sveriges rikaste kommuner.
Ja, det har ju varit det. Och de, eftersom de är moderatstyrda, de har väl egen majoritet där tror jag, så är det ju, en moderat kommun ska ju ha låg skatt.
Mm.
För det är ju där, det är ju så de tror att det liksom, ja.
Att det är det stimulerar bästa sättet ekonomik.
Att driva ett samhälle. Ja, mm. Precis. Och för att slippa höja skatten så har de sålt av en massa kommunala tillgångar, mark och fastigheter.
Mm.
Och nu har de inget mer att sälja. Så nu måste de chockhöja skatten.
Mm.
Och det är ju nog en jättechock för Danderydsborna. Som har gått runt och trott att vi bor i lågskattekommuner och de har koll på allting. Nej, de ska höja skatten nu med 1,40.
Oj, ja. Hässleholm höjer med 1 krona, säger jag. Många kommuner som måste höja skatten. Malmö har ju länge varit ett sorgebarn i de här sammanhangen. Men Malmö får ju extremt mycket utjämningsbidrag.
Mm.
Frågan är hur länge det räcker. Nu är ju Malmö en sossekommun. Men ja. Ja, nej, alltså, man förstår ju det på Malcolm Kuno och hans artikel också, att han skriver ju det, att det här är ju, det här som händer som vi ser nu, det är ju bara förspelet. Det här är bara liksom den första viskningen inför det som komma skall. Nämligen att alla svenska kommuner kommer att kollapsa ekonomiskt i princip.
Ja, för och då kommer ju inte Robin Hood-skatten att funka längre. För att Danderyd, gissar jag, är en sån kommun som har bidragit väldigt mycket till systemet som då Malmö har fått av.
Mm.
Och om nu fler och fler kommuner har så dålig ekonomi att de måste få del av de här utjämningspengarna, då vem ska till sist betala för allt detta? Jo du, det blir vi skattebetalande svenskar. Vi kommer att få se chockhöjda skatter. Och frågan är om de kan ta ut mer skatt på arbete. Men kommunerna kommer ju bli... Och du nämnde Malmö innan. Det är ju redan 2 år sedan säkert som Malmö stad har ju länge dragits med dålig ekonomi, och så satte de ju någon sån här byrå på att räkna på det, och de kom ju fram till att Malmö skulle behöva höja skatten med 6 kronor om det överhuvudtaget skulle alltså gå runt.
Mm.
Och det är samma stad som bygger det ena skrytbygget efter det andra.
Mm. Och nu vill de bli kulturhuvudstad.
Mm, sånt ska det läggas pengar på. Oh, ja, men jag känner ju fortfarande folk som bor i Malmö som vägrar att flytta från Malmö och som bara fokuserar på det som är bra. Mm. Jag säger, vad är bra? Kulturen! Och operan och teater och konsert och Malmö Live, den nya konsertsalen. Oh, det är så fantastiskt.
Ja, men de är bomberna medlemmar, Ingrid. Ja. Många av dem vi känner som bor kvar i Malmö.
Ja, det är de.
Jag känner ju själv när jag är hemma, eller ja, hemma, det är ju min hemstad, men när jag är där och på besök så känner jag mig som en turist. Mm. Det känns som att gå runt på någon gata i liksom Bangladesh eller du vet, Delhi eller
ja,
Bagdad kanske jag ska säga, för det är ju väldigt mycket arabiskt, men ni förstår vad jag menar, det känns inte som att man är i Sverige.
Nej.
Och det känns verkligen inte som att jag är i min hemstad. Allting är helt främmande för mig nu. Och ofta om man har något ärende, eller så, jag är bara i Malmö kanske ett par gånger om året, någonting i den stilen. Mm. Och då brukar jag passa på att sätta mig och ta en öl på någon uteservering och spana in. Det är ju en kul grej med Malmö, att man ofta har uteserveringar året runt. Mm. Tack vare klimatet då, man har lite värmare och så brukar det funka. Och då brukar jag sitta och spana in folk där. Och det är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Och det väcker så mycket blandade känslor och konstiga känslor, av, framförallt av sorg skulle jag säga. Därför att jag, det är så mycket som är försvunnet för alltid.
Ja, framförallt svenskar.
Ja, ja, och det är liksom, ja, nej, det fanns, vi har pratat om det innan ju, att det fanns en gräns, Malmö nådde en gräns för kanske, vad ska vi säga, 20 år sedan. 15-20 år sedan, där det fortfarande var charmigt med så kallad mångkultur. Alltså där de inte var så många att de hade tagit över helt. Utan där det bara fanns inslag, eller om vi går ännu längre tillbaka, 90-talet kanske.
Mm.
Du vet.
När jag flyttade dit.
Ja, då var Möllevången till exempel, där du bodde, charmigt fortfarande. För då var det inte bara araber.
Nej.
Utan det fanns liksom sådana inslag, men det fanns andra inslag också. Svenskar, danskar, asiater, sydamerikaner, lite allt möjligt. Och var det verkligen en blandning, men nu är det bara araber.
Ja, så, eller somalier.
Ja, och ja, fast de är ju mest på, de håller sig mest på Seved.
Ja. Ja. Jo, men man ser ju de ändå går runt med sina 17 barn och sina tält.
Ja.
Det är väldigt sorgligt. Men och sen, alltså för att gå tillbaka till det här med de äldre som nu liksom, du vet, de kan inte vänta tills folk dör.
Nej.
Det är så obehagligt och det är ständigt de som ska få skulden. Du kommer ihåg den här professorn som sa att om bara de gamla dör så försvinner rasismen. För alla ja, gamla är rasister.
Usch. Ja.
Och plus att man pratar om att vi måste jobba längre och det går inte an att liksom pensionera sig så tidigt och sådär. Nej, men då är det ju faktiskt så att fler och fler blir äldre, men de blir också väldigt mycket friskare.
Mm.
Det var inte länge sedan då man gjorde någon studie, den är från januari 2019, den här artikeln, att så står det så här, 70 är det nya 50. Åldrandet har förändrats dramatiskt de senaste 50 åren i positiv riktning. Dagens 70-åring är som en 70-talets 50-åring. Friskare, lyckligare och med bättre sexliv. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Men det stora problemet här, det är ju att det är en riktig jäkla åldersrasism.
Mm.
Man får ju jobba kvar tills man är 67. Men det är ju väldigt många 67-åringar som skulle kunna jobba 5 år till och som vill det, men som inte får.
Min svärmor har precis slutat jobba när hon är 83.
Mm. Men det berodde på att hennes chef tyckte att hon var bra och kände sig trygg med henne. Men på de flesta arbetsplatser så kastas man ut direkt. Mm. För du vet, till och med 40-åringar anses ju passé.
Ja, ja, jag vet. Ja, nej, alltså, min poäng med det var att i vissa, beroende på hur man känner sig och vad man har för personlighet och så går det ju alldeles utmärkt att jobba högt upp i åldrarna. Om man vill det, om man har hälsan och så vidare. Det är ju så olika hur människor är. Du och jag känner ju en hel del folk som när de har slutat jobba på tidningar där vi har jobbat, så har de gått hem och dött i stort sett med en gång, därför att de har bara levt för sitt jobb. Och det är ju jättetragiskt.
Ja, det är det ju. Men det är ju fler och fler, även kvinnor nu som inte har några barn och barnbarn, och som jobbet är liksom deras enda raison d'être.
Ja, nej, men alltså det är ju, för att knyta ihop den här säcken lite grann, så är det ju så, helt enkelt så att det är så orättvist allting, vill jag säga.
Mm.
Det är orättvist hur man fördelar skuld. Det är orättvist hur man liksom delar ut hovor till oförtjänta. Det är orättvist.
Ja, sannoliken orättvist.
Du, vad tycker vi om poliser som ljuger?
Ja, polischefer som ljuger tror jag vi ska formulera det som.
Mm.
Jag tycker väldigt illa om det. Alltså polisen är en sån viktig myndighet och vi vet ju att de har hållit på att förstöra polisen under ett långt antal år. Och vi är ju så förtvivlade över att inga poliser vill prata ut, och då menar jag poliser på gatan liksom.
Mm.
Ja, de behöver inte vara patrullerande, men alltså inte polischefer utan människor som har jobbat länge inom svensk polis och som skulle kunna berätta om det här. Men de gör ju inte det. Alltså till och med om man lovar superanonymitet.
Precis, och jag tror att en lite fingervisning om vad detta kan bero på, det kan vi ana oss till när vi lyssnar på det här klippet som vi spelar upp nu.
En annan sak som ni skriver här, som när det gäller benämningarna, vad som ingår i definitionen av ett särskilt utsatt område, det är förekomsten av extremism, systematiska kränkningar av religionsfriheten eller stark fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter, skriver ni. Vad ska man utgå ifrån här? Handlar det där stycket om islamister? Personer med väldigt konservativ uppfattning kring islam, eller vad handlar det för typ av systematiska kränkningar i religionens namn?
Ja, det handlar om all form av religion. Vi ser att...
Det är kristna, hinduer, buddhister.
Ja, precis. Vi ser tillsammans med säkerhetspolisen att olika former av rekrytering, olika former av att föra unga människor mot extremistiska åsikter är starkare i utsatta områden än generellt i samhället.
Och gäller det alla religioner?
Ja, alltså i olika grad. Men generellt sett, ja.
Jaha, där ser man.
Det här var då Mats Löfving som är chef för NOA.
Mm, precis.
Och vad är det nu det står för? Nationella operativa
avdelningen.
Styrkan.
Det är alltså före detta rikskriminalen.
Mm. Mm.
Så han är alltså den högsta kriminalpolis vi har i Sverige, kan man säga.
Mm. Och han påstår att problemet med religiös extremism i förorten är nästan lika vanligt i alla fall bland kristna, hinduer och buddhister.
Det var som tusan, Ingrid, jag hade ingen aning. Va? Galna hinduer och buddhister som springer omkring i förorterna.
Ja, och vad sysslar medierna med? Varför berättar de inte detta? Ja, och sen så har han ju då fått krypa till korset. Tidningen Dagen har ju en artikel idag.
Mm.
Och du kunde läsa vad de skrev.
Ja, det kunde jag. Jag klistrade väl in det till dig till mig, eller? Gjorde jag inte det? Det var nämligen så, de var så försåtliga Dagen. De såg nog att de fick en fruktansvärd massa klick på den här artikeln. Så att den var först öppen och sen låste de den. När de märkte att folk tyckte att det här var oerhört intressant att läsa. Därför det visade sig nämligen att polisen tvingas nu pudla kring vad han säger här. För det stämmer ju inte. Och antagligen så har ju människor i gemen reagerat väldigt starkt. Jag vet att det var min man som hörde intervjun först av alla. Alltså i vår bekantskapskrets, och som sa till mig när han kom hem från jobbet, alltså du måste lyssna på detta, vi måste plocka upp detta på nätet och lyssna på vad den här människan säger. Han är helt galen, han sitter och säger att det är hinduer och kristna som radikaliserar ungdomar i förorten. Ja, och då är det så här att de har någon representant som pressinformatör som heter Katarina Friskman, och tidningen Dagen, som ju är en kristen tidning, kontaktar henne och undrar då liksom att vad står ni för det här som Löfving säger? Ja, säger hon, det gick lite fortare i direktsändning. Det finns ingen direkt kristen extremism att tala om. Det är ingen fråga för polisen, säger hon då. Ja. Och så skriver,
men när vi lyssnar på det här så hör vi ju att till och med Studio 1-reportern är ju lite förvånad. Så han frågar ju ett par gånger, gäller det verkligen alla? Jag är lite i olika omfattning, men rent generellt ja. Mm.
Han frågar 3 gånger sammanlagt för att vara helt säker på att han inte har missförstått. Och men tydligen den här rapporten som intervjun handlar om, för det handlar, alltså hela intervjun handlar om så kallat utsatta områden. Att de utsatta områdena har minskat från 23 till 22, men däremot så har antalet särskilt utsatta områden ökat eller riskerar att öka, eller hur det nu är det. Så att det den här Mats Löfving liksom vill ha sagt är att polisen är så himla bra och de är så effektiva och nu håller de på minsann på att få bukt med problemen och sådär. Men tydligen så framgår det, jag har inte läst rapporten själv, men det framgår att i rapporten att det är just islamistisk extremism och ingenting annat som ställer till det i de så kallade utsatta områdena. Det står där snart på vitt.
Ja, och ingen kan ju få mig att tro att Mats Löfving inte vet detta. Alltså han är så utskickad av makten att sprida falska uppgifter för att svenskarna inte ska bli mer kritiskt inställda till islam. Och alltså, det är så mycket de använder sig av, det är ju språket och orden, bara det att de kallar det utsatta områden och särskilt utsatta områden, det är ju som om det inte är deras eget fel. Mm. De är utsatta för precis. Någonting, det är vi som utsätter dem för någonting, och denna sortens hjärntvätt fungerar ju tyvärr. De flesta vanliga människor som hör detta, de säger, ja det kan inte vara lätt att bo där och... Som om man bor i ett sånt område så måste man bli kriminell.
Och också då i den här intervjun i Sveriges Radio så framgår det, han vill ju liksom hela tiden få det att låta som att nu är de på väg och nu är vi på väg att få kläm på det här och så. Och han drar bland annat upp då att fler och fler vågar vittna. Men de här reporterna som intervjuar honom är ganska skärpta faktiskt, för att den ena av dem frågar honom, okej, men alltså det framgår ju också av rapporten att fler och fler vittnen blir hotade. I takt med att fler vågar vittna så blir fler också hotade, det är så det hänger ihop. Ja, det får han ju erkänna då att så är det nog, va? Men han vill vi har flera pilar som pekar uppåt än som pekar neråt och sådär, va? Han är riktigt Bagdad Bob alltså.
Ja, precis. Men han vill ju då framstå som att han på 2 år har fått ordning på detta, för nämligen 2017 när rikspolischefen hette Dan Eliasson, då var det ett helt annat ljud i skällan.
Mm, då lät det så här.
Perspektiv nummer 3. Andra samhällsaktörer. Hjälp oss, hjälp oss.
Ja, hjälp oss, hjälp oss.
Det är som klassiker. Klassiska klipp med Dan. Det finns det många av. Lyssna gärna på hans hitlåt Knulla i Bangkok. Den är fantastisk. Mm. Han spelade i punkband.
Men man kan säga om det är ju att alltså Dan Eliasson var ju i det fallet mer ärlig än vad den här Löfving är. Därför att han, alltså det är ju desperation han ger uttryck för. Polisen klarar det inte, hjälp oss. Oklart vem, men det han menar andra samhällsinstanser, myndigheter och så. Och alltså sanningen är ju att detta har gått helt över styr. Mm. Det här är no-go-zoner. Det är ställen i Sverige som är ockuperad mark. Mm. Där svensk lag inte råder. Dit svensk polis inte vågar åka in utan att ha en stor styrka med sig. Och de har, trots att de har bjudit på så mycket kaffe och grillat så mycket korv.
Ja, men nu är vi där igen. En grundläggande oförståelse inför vilken typ av bemötande som funkar på de här människorna. De respekterar inte kaffe och korvgrillning. De respekterar liksom the way of the fist. Det är det som gäller i den delen av världen där de kommer ifrån, och det är det de respekterar, att man är väldigt hård och inte släpper en jävel över bron. Hemskt, jag svär idag, det är tredje gången nu. Usch. Ja, nej, men ni fattar vad jag menar. Alltså det är ju, vi har ju tagit det som exempel tidigare då, att det är därför israelerna agerar som de gör. Man kan tycka vad man vill om Israel, om det ska finnas eller inte, och att de är dumma eller si eller så. Men ur ren självbevarelsevinkel så måste de vara stenhårda mot de länderna som ligger runt omkring som hatar dem, och de folken som finns runt omkring.
Jo, men så är det ju. Det är inget snack om det. Och sen så är det väl kanske så att de har tagit i för mycket ett antal gånger. Men, och det är ju det vi måste börja förstå. Men de svenska politikerna kommer aldrig att gå med på att man ska behandla svenskar och muslimer annorlunda. Och då har jag en annan lösning. Nej, okej, okay, vi vill inte ha två liksom rättssystem. Vi kan inte vara jättehårda mot dem och så rimliga mot dem som är rimliga. Vi får helt enkelt låta muslimerna åka hem.
Ja, nej ut.
Ja, nej ut.
Ah.
Återvandringsverket. Snälla Gustav Kasselstrand. Kom igen, ge oss återvandringsverket. Därför att så är det. Alltså du har bara de två alternativen. Det ena är att de börjar behandlas på ett helt annat sätt.
Mm.
Att de absolut inte får bli svenska medborgare och det ska vara hårda krav och minsta lilla förseelse så är det nej, hej då!
Mm.
Du kan inte vara kvar här.
Mm.
Det är mycket bättre då att man säger nej, nu har vi haft det här experimentet i 25 år eller vad det kan vara och det här fungerar inte. Vi har gjort allt för er och ni är inte tacksamma, vilket Rashid Musa förklarar så tydligt. Och ni vill inte vara här och ni vill bara ha våra pengar. Så nu är det slut på alla bidrag. Och de som inte då, men ni kan få ett stort bidrag för att återvända till ert hemland.
Mm.
Och så lämnar ni tillbaka det svenska passet och så får ni lova aldrig mer att komma hit för ni är för evigt portade härifrån.
Mm. Visst. Och det här tycker ju även vettiga människor som kommer från de delarna av världen är ju helt förundrade över hur man hanterar de här problemen i Västeuropa. Alltså när du har berättat för folk i Marocko hur man agerar i Sverige mot marockanska gatubarn så kallade, som inte är några barn för övrigt, så tror inte de att det är sant. De tror nästan att du ljuger.
Ja, 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 visst, de säger att de är så dumma i huvudet, kan ni väl inte vara? Det är väldigt obegripligt ju.
Mm. De fattar inte, varför gör inte ni som de gör, nämligen nej ut typ, det vill säga nej i fängelse.
Mm.
Det är rätt självklart för dem att så måste man hantera sådana element.
Och sen är det ju så här då att jag tycker ju väldigt synd om poliserna på gatan. För det är ju de som får ta smällen, det är de som ska åka in i de här no-go-zonerna. Det är de som får ta smällen för det multikulturella helvete som politikerna har skapat.
Mm.
Och jag bara vädjar till er som lyssnar på detta och är poliser, snälla ta kontakt. Jag garanterar er anonymitet. Och vi behöver tala naturligtvis inte om i vilken stad ni är poliser. Och man kan förändra situationer så att de inte går att känna igen. Men så att ni ändå kan berätta om hur det är och hur snacket går i poliskåren.
Mm. Och du har ju en proton-mail, eller hur?
Mm.
Och
ja, det har.
Proton-mail är krypterad mail, en krypterad e-mail-tjänst. Man kan skapa ett konto där och kalla sig Kalanka eller vad man vill. Mm. Och din adress är?
incall@protonmail.com och vi kan lägga den bland show notes.
Ja. Fullt källskydd garanteras alltid och jag vill verkligen instämma i det. Jag har pratat en del, jag har jobbat som kriminalreporter och jag har pratat en del med så kallat vanliga poliser som är otroligt vettiga och vet precis vad som händer och har hänt och som försökte varna mig redan, ja, vad ska vi säga, 2006, 7, 8, 9, 10 där någon gång, alltså innan jag själv hade vaknat riktigt.
Mm.
Så hade jag kontakt med en hel del poliser som sa, oj, du anar inte vad det är som pågår. Ja. Och som tipsade mig om saker. Och jag var lite korkad och fattade inte vidden av det då. Men jag gjorde ju ändå grejer på det, bland annat det här med assistansbedrägerier. Var jag bland de första reporterna i Sverige som skrev om för TT. Och det var på tips från en ganska högt uppsatt polis. Så att,
Ja, det är bedrövligt. Men nu går vi över till någonting trevligare när vi ska tacka Gud för Donald Trump.
Ja, våra lyssnare blev så gramse när vi pratade om Trump tidigare för att vi sa att vi håller inte med honom om allt. Och då var det en del lyssnare som var, vadå, vad är den inte håller med om? Och jag vet inte om man kan liksom ta några exempel på raka, men bland annat så är det väl kanske det att vi har varit lite halvbesvikna på att han inte har gått snabbare fram och hårdare fram.
Ja, jag tror det är väl främst det. Jag tycker att jag ger honom högsta betyg och jag förstår också att det viktiga är att han blir omvald. För det är alltid så att en president, de fyra första åren ska de bara ta sig igenom för att bli omvalda. Sen de sista fyra åren, det är då man kan göra stora förändringar och han har lagt grunden för stora förändringar.
Mm.
Och nu får han ju sin mur mot Mexiko och han behövde ju inte införa de här strafftullarna mot Mexiko utan nu har Mexikos president lovat att stoppa migrantflödet där nerifrån.
Mm. Hipp och
Det är jättesuperbra, men det är ju så här. Vi har ju märkt, och många andra, att Google, de stoppar ju oss på olika sätt. Vi har ju kvar vår kanal, men helt plötsligt så har vi ungefär, ser det ut som om vi har hälften så många lyssnare som vi hade förut. Mm.
Ja, precis. Och det som inte stämmer där, det är att om vi kollar på klickstatistiken på vår egen sajt, hur många som går in och lyssnar på poddarna via vår sajt, så ökar det jättemycket. Ja. Alltså det, vi har väldigt mycket klick på poddarna, alltså att folk går in via vår sajt då liksom, medan statistiken sjunker på YouTube. Och de två sakerna går ju inte alls ihop. Och inte heller antalet kommentarer och antalet liksom människor som ger oss feedback och stöttar oss på olika sätt. Det är liksom på uppåtgående, alla de grejerna. Det enda som inte stämmer i den här ekvationen, det är YouTube-statistik.
Mm.
Så att helt klart, och vi, alltså vår vän Stefan Molyneux har varit inne på detta, andra såna här framträdande konservativa profiler har märkt samma sak. Jag tror Tim Pool har för mig sa samma sak, att hans antal tittare
och
har...
Och Red Eyes likadant. Ja. Och nu så är det då den brittiska tidningsjätten Daily Mail som har gått ut och berättat att de har förlorat hälften av sin trafik från Google efter att Google genomförde förändringar den 3 juni. Mm.
Och då tänker...
Hälften!
Då tänker en del, vad har Google med YouTube att göra? Men Google äger ju YouTube.
Ja, ja, visst är det så.
Så att, kan man ju nämna bara. Ja, och då är det ju så att Donald Trump, God bless him, han har varit på tårna vad det gäller detta och öppet förklarat att jag tänker stötta alla konservativa som råkar ut för det här. Och nu tänker jag kolla på möjligheterna att ta tag i de här IT-företagen om de verkligen ska få lov att hålla på så här.
Ja, för detta är ett hot mot yttrandefriheten. Och det, alltså, om inte man förstår det, så är det för att man är vänsterextremist. Så att man inte förstår hur allt det här hänger ihop. För att och säger så här, ja men du får väl skriva någon annanstans. Nej, men det är inte så det fungerar. YouTube är, de har ju i princip monopol.
Mm. Och samma med Facebook.
Det finns, ja, och Facebook och Twitter och så va. Och det finns andra och vi får ju försöka börja där. Men det är som att ändra kurs på en Atlantångare. Mm. Det går inte att göra det i en handvändning. Men vi ska få honom med idag kanske, eller nästa program, även publicera våra videor, är det ju inte, poddar på BitChute. Mm. För vi måste börja sampublicera så att folk redan har vant sig vid att vi finns där och att vi vet hur man gör så att vi snabbt får ut våra grejer och sådär.
Det ligger liksom i luften att YouTube, det kommer att hända ganska tråkiga saker där framöver. Så att tänk gärna på det när ni kommenterar också. Det är inte jättebra för oss om ni skriver saker i kommentarsfältet som vi kan bli avstängda för. Jag förstår att många av er är frustrerade och en del av er blir förbannade på mig när jag tar bort kommentarer. Men det är alltså bara i syfte att vi ska få ha, det handlar inte om huruvida vi håller med någon eller inte, utan det här, eller vill tysta yttrandefrihet eller så, utan det handlar om att vi gärna vill ha vårt YouTube-konto kvar.
Ja.
Och våra före detta kollegor på Svegot blev ju av med sitt YouTube-konto. Vad jag kan begripa så var det inte något särskilt märkvärdigt som hände där. Så att det... Ja, får de liksom upp ögonen för en så kan man råka illa ut. Och det kan vara att de bara, vår vän Roger Sahlström, gamla kollega, hans konto, de bara stängde det helt utan förklaring. Mm. Vad vi kan begripa.
Men han blev av med allting som han hade laddat upp.
Allting var borta, alla filmer och allting. Så det är lite otryggt, men vi hoppas att Trump kan göra någonting åt det här. Han är ju själv en twittrare av rang och begriper ju sig på det här med sociala medier och hur viktigt det är.
Mm. Och nu skrev han då för någon dag sedan att Twitter should let the banned conservative voices back onto their platform without restriction. Mm. It's called freedom of speech, remember. You're making a giant mistake.
Mm.
Det är rätt hårda ord alltså, från världens mäktigaste man. Mm. Vi har Trump på vår sida.
Ja, heja Trump. Kov fefe.
Ja, just
ja. Du, ska vi ta och sy ihop den här måndagen då?
Ja, det tycker jag vi ska göra. Mm. Ja, ja, vad ska vi säga som avslutning?
Vi kan väl säga som avslutning att fortsätt stötta oss på alla sätt som vi sa i början, med donationer, med sociala medier och klick på annonser och allting. Så blir vi väldigt glada och ja, hoppas att ni har en underbar vecka, så hörs vi igen på fredag. Ikväll måndag är det ju landskamp. Sverige-Spanien. Titta gärna på det. Det kommer Ingrid och jag göra, garanterat. Även om hennes älskade gran inte är med.
Nej, precis. Nej, vi såg ju Sverige-Malta då. Och jag hade ju planer på att jag skulle berätta en rolig historia från sport, från den gamla sportjournalistikens värld om Sverige-Malta. Men jag får se om jag får tillfälle att göra det vid något annat tillfälle.
Kanske upp på fredag. Den som hänger med får se.
Ja. Puss och kram allihopa.
Ha en underbar vecka. Hej.
Hej då!